Det här är P3 Nyheter dokumentär.
We're getting reports that opposition politician Alexei Navalny is in a coma with suspected poisoning.
This was a politically motivated attack against someone who today is the most prominent, the most effective and frankly the most dangerous political opponent of the Putin regime.
I slutet av augusti 2020 faller den ryske oppositionsledaren och Putin-kritiken Alexej Navalny ihop på ett flygplan i Ryssland.
Det finns en rad sätt att komma åt personer som uppfattas som oppositionella.
I was suffocating and then vomiting and sweating and you just feel your body slowly give up.
Snart står det klart att han har förgiftats av nervgiftet Novichok.
Any use of chemical weapons shows a total disrespect for human lives.
Det här sätter igång en stor politisk debatt om vem som ligger bakom giftattacken.
Ingenting sånt här sker utan att man har godkännande uppifrån.
Det finns inga hobbykemister som kan framställa de här i källaren. De är så fantastiskt farliga.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär. Alexej Navalny, Putin-kritiken som förgiftades. Med mig, Siri Hill. Det är torsdag morgon den 20 augusti på flygplatsen Bogachova Airport i den sibiriska staden Tomsk i Ryssland. Utanför fönstret är luften klar och kall efter nattens regn. Strax efter klockan 7 slår Alexej Navalny sig ner på flygplatscaféet Vienna. Det berättar Sveriges Radios tidigare Moskva-korrespondent Maria Persson Lövgren.
Han har med sig Kira Jarmusch som är hans närmaste medarbetare. Och han tar en kopp te på kaféet där på flygplatsen.
Om ungefär 40 minuter ska han och hans stab borda planet som ska ta dem hem till Moskva. Just där och just då är allt som vanligt. Men vad Navalny inte vet är att han står inför en stundande katastrof. Vid 8-tiden lyfter planet. Det dröjer inte länge förrän Kira Jarmusch märker att Navalny inte mår bra. Det berättar hon i en intervju med radiostationen Moskvas Eko.
Han ber att hon ska prata med honom för han tycker inte han hör riktigt. Så frågar hon om han vill ha någonting att dricka för hon ser att han svettas. Och han säger att han vill inte ha någonting att dricka och sen säger att han måste gå på toaletten.
Alexej Navalny tränger sig förbi Kira och skyndar bort mot toaletten längst bak i planet.
Och sen är det då faktiskt en passagerare som filmar på flygplanet för att plötsligt så hör de då från toaletten fruktansvärda vrål.
En stund senare är Alexej Navalny medvetslös. Piloten tar beslut om att nödlanda i den sibiriska staden Omsk.
Rysk Putin-kritiker intensivvårdas misstänks ha förgiftats.
The latest enemy of Vladimir Putin to fall victim to possible poisoning.
Tonight this incredible story, the most prominent Russian opposition leader is in a coma on a ventilator.
Men vem är egentligen Alexej Navalny och vem skulle vilja förgifta honom? För att ta reda på det måste vi backa bandet. Det är en kall måndagkväll i Moskva den 5 december 2011. Putins parti Enade Ryssland har vunnit parlamentsvalet och anklagas för valfusk. Regnet öser ner över de tusentals människor som samlats vid boulevardstråket Tjistéprodi och som skanderar ett Ryssland utan Putin. Sveriges Radios Moskva-korrespondent Johanna Melén är på plats.
Bland de som samlas i centrala Moskva ikväll fanns det ingen som trodde att enade Ryssland verkligen fått de dryga 49% av rösterna som valresultatet visar. Och demonstranterna jublade när den populära bloggaren Alexej Navalny hånade bovarna som banditernas parti. Det namn som oppositionen har gett enade Ryssland.
Och det är bland annat i samband med demonstrationer som den här som Alexej Navalny gör sig känd som en av Putins mest högljudda kritiker. Så här säger han själv i en intervju med BBC.
He's a czar of corruption. He's the basement of this corruption. And he's encouraging our official for corruption because it's his way of ruling country.
Maria Persson Löfgren igen.
Hans kritik framförallt handlar om att det inte hålls några riktiga val. Att Putin är en tjuv, men också att han inte är vår president. Det är ett typiskt slagord.
Den idag 44-årige Alexej Navalny föddes 1976 utanför Moskva. Han är utbildad jurist, bloggare och driver en antikorruptionsfond i Ryssland.
Han är en av Rysslands mest kända antikorruptionsaktivister. Jag skulle inte kalla honom för oppositionspolitiker för att han har inget parti, utan han är en Kremlkritiker, en kritiker av makten. Och jag skulle säga att han framförallt drivs av rättvisa.
Han är en ständig nagel i ögat på Kreml, och på sin YouTube-kanal som ses av miljoner avslöjar Navalny korruption och driver med högt uppsatta tjänstemän.
Привет, это Навальный. Будут гуси, пентхаусы и мерседесы. Досмотрите до конца.
Genom att han gör de här undersökande videosarna som han gör, så alla kan ju se dem på YouTube. Och alla vet ju att Navalny har rätt i dem. Och alla vet att det är ett korrupt system och att det är så att de skor sig. Det sticker i ögonen såklart.
Navalny har fängslats över 10 gånger för deltagande i otillåtna demonstrationer och dömts för ekonomisk brottslighet. Något han själv säger är ett sätt att sätta käppar i hjulet för hans politiska karriär. Han är populär i Ryssland, särskilt bland unga, men han har också fått kritik.
I början av hans karriär så uttryckte han sig väldigt nationalistiskt på ett sätt som störde. Och även det parti han tillhörde ett liberalt parti och blev utsparkad från det. Och sen dess har han liksom drivit sin egen rörelse. Med åren så har han tonat ner den där retoriken.
Men skulle du säga att Navalny utgör ett hot mot Putin?
Ja, men tänk dig själv att du föds i ett land och du hör att jag har presidenten heter Vladimir Putin. Ja, så är du 20 och han heter fortfarande Vladimir Putin. Han blir som en symbol för unga människors motstånd.
Den 21 augusti 2020. Alexej Navalnys fru, Julia, springer genom korridorerna på sjukhuset i Omsk där hennes man ligger i koma. Julia har vädjat till Putin om att hennes man ska flyttas till Berlin där hon tror att han kan få bättre vård. Nu vill hon träffa de tyska läkare som kommit för att bedöma om Navalny kan flygas till Tyskland, men en svartklädd man motar tillbaka henne.
Hon säger, jag vill bara prata. Nej, det är ingen som får, du får inte gå dit. Och det är väldigt upprörande att se. Och i korridorerna där så går en massa människor som inte alls ser ut som läkare.
Ett tyskt ambulansplan anländer till Omsk redan på fredag morgonen för att hämta Navalny. De tyska läkarna bedömer att han kan flyttas, men ryska läkare säger nej.
The Den ryske oppositionspolitikern Alexej Navalny finns fortfarande kvar på sjukhuset i Omsk i Ryssland. Läkarna vill inte tillåta att han flygs till Berlin för vård där. De hävdar också att han inte är förgiftad.
Det som var konstigt var ju att när de så snabbt begärde att han skulle flyttas till Berlin så tilläts ju det där flygplanet komma dit. Men sen hände ju någonting som gjorde att de förhalade och det lades ju på läkarna som fick säga de här sakerna om att han mår inte tillräckligt bra för att flyttas. Alternativt han är inte förgiftad. Det var de som fick bära hundhuvudet.
Och nu tar spekulationerna fart på riktigt.
Läkarna har fram till nu sagt att de är redo att godkänna transport. Nu i sista stund ger de inte tillstånd. Det här beslutet kom naturligtvis inte från dem utan från Kreml.
Det skriver Navalnys talesperson Kira Jarmusch på Twitter.
Navalnys svär men också annan opposition sa ju direkt att det där handlar om att undvika att hitta vad det är som har skadat honom. För att en förgiftning går ur kroppen efter 2-3 dygn och det var orsaken till att han hölls kvar.
Allas ögon är nu på Ryssland som konsekvent nekar till all inblandning. Kreml har önskat Navalny snabb återhämtning och sjukhusets överläkare menar att de gör allt för att ta reda på vad som har hänt. De ryska läkarna har hittat spår av kemiska substanser på Alexej Navalnys kläder och händer, men de misstänker inte förgiftning. Den diagnos som senare läggs fram är problem med ämnesomsättningen, möjligen orsakad av lågt blodsocker. Till slut bedömer de ryska läkarna att Navalny är tillräckligt stabil för att flyttas och Tyskland får grönt ljus för att flyga honom till Berlin.
Jag föreställer mig att hans fru drog en lättnadens suck. Trots att hon har tackat de ryska läkarna för att de räddade hans liv så tror jag inte hon hade något större förtroende.
Мы будем думать о будущем наших детей и действовать так. Мы безусловно обречены на успех. Да?
I Ryssland är makten koncentrerad kring president Vladimir Putin och hans parti Enade Ryssland. Det finns en opposition, men den är marginaliserad och de oppositionella är sällan kopplade till ett politiskt etablerat parti. Enligt Kreml, den ryska maktens epicenter, finns en opposition eftersom flera partier sitter i parlamentet. Men de agerar inte självständigt utan är lojala med Kreml, berättar Maria Persson Lövgren. Så vilka fiender har Navalny?
Ja, han har ju Kreml, alla som omger presidenten. Men systemet är ju sånt att det är många som är beroende av att just Putin sitter vid makten. För alla dem är ju han också en fiende, för ingen av dem vill ju bli av med sina privilegier utan de vill ju att allting ska vara status quo.
Och att vara regimkritiker i Ryssland är inte okomplicerat. Tvärtom kan det vara förenat med livsfara.
Den grävande ryska journalisten Anna Politkovskaya har hittat död, skjuten med 4 skott i sin trappuppgång i Moskva. Anna Politkovskaya jobbade på den regimkritiska tidningen Novaya Gazeta och har tidigare utsatts för dödshot och förgiftningsattentat.
Storbritanniens premiärminister Theresa May pekar ut Ryssland som ansvarig för giftattacken mot den före detta ryska dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter. Skripal förgiftades av nervgiftet Novichok i brittiska Salisbury i mars.
Den ryske före detta FSG-agenten Alexander Litvinenko kan ha förgiftats med det radioaktiva ämnet polonium inte bara en, utan 2 gånger. Det rapporterar BBC. Alexander Litvinenko dog av förgiftning på ett sjukhus i London 2006.
Det finns en rad sätt att komma åt personer som uppfattas som oppositionella. Förutom att man riskerar sitt liv, alltså att man kan bli skjuten, förgiftad, slagen, så blir man ständigt hotad. Man utsätts ofta för skenrättegångar. De övervakar din mobiltrafik, dina mejl.
Den ryske regimkritiken och tidigare politikern Vladimir Kara-Murza hävdar att han förgiftades två gånger i Moskva, 2015 och 2017. I SVT:s Agenda berättar han vad som hände.
I suddenly began feeling really sick out of nowhere. I was unable to breathe, grasping for air. It's a very scary feeling when you're trying to breathe and you feel as if no air is coming in. You're suffocating and then vomiting and sweating. And both times I fell into a coma with a multiple organ failure. And the official diagnosis that was given to me was poisoning from unknown cause. I have absolutely no doubt that both of those attempts on my life were directly connected with my work and my activities in the Russian opposition.
Ryssland tillbakavisar alla anklagelser om inblandning i fallen. Det är lördagen den 22 augusti. Klockan är omkring 9:20 när en militär ambulans i kolonn med flera polis- och räddningsfordon kör upp över den regnvåta asfalten vid sjukhuset Charité i Berlin. Kameror blixtrar och människor sträcker på sig för att kunna se bättre. I ambulansen ligger Alexej Navalny i en kuvös liknande maskin. Han får konstgjord andning. Sveriges Radios Tysklands korrespondent Caroline Salzinger är på plats.
Det är ett antal journalister som står här utanför Charité-sjukhuset. Det är poliser här ute, några polisbilar, svartklädda poliser som håller koll. Hans tillstånd betecknas inte som livshotande, men allvarligt.
Kampen för Alexis liv och hälsa har bara börjat,
skriver Kira Jarmusch på Twitter. Under dagarna som följer ökar den internationella pressen på att Ryssland ska agera. Tysklands förbundskansler Angela Merkel, backad av EU, begär att ryska myndigheter inleder en grundlig och transparent utredning och att de skyldiga ställs inför rätta. Men kravet på en utredning tillbakavisas. Det saknas fortfarande bevis för att Navalny, som av ryska myndigheter benämns som patienten, faktiskt har förgiftats. Det säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till Reuters. Däremot inleder rysk polis en så kallad kontroll inför utredning för att klarlägga alla omständigheter. Men det rör sig inte om en regelrätt brottsutredning. Inom det ryska parlamentet hörs också röster om att det kan vara utländska krafter som ligger bakom attentatet i syfte att skada Ryssland.
Ryssland har, som de brukar, lanserat en rad olika teorier om vad det var som gjorde att han blev sjuk. Allt från att han var bakfull till att han har konstig ämnesomsättning, att han har allergi. En rad olika så här dimridåer som man lägger ut. Och när det sen blir press utifrån, som det nu har blivit, då säger man att vi har inte fått vara med och utreda och allting är i själva verket ett sätt att komma åt Ryssland, men vi har inte gjort någonting.
Teorin är att Navalny förgiftades i Sibirien. Men vad var det han gjorde där? Den 31 augusti publiceras Alexej Navalnys filmade granskning på hans YouTube-kanal. Filmen granskar korruption i sibiriska städer och beskriver hur Putin-partiet Enade Rysslands folkvalda tjänar multum på att billigt köpa upp tomtmark av staden och sen bygga och sälja undermåliga bostäder i Novosibirsk.
Maktpartiet Enade Ryssland har utnyttjat sin ställning. Medlemmarna av partiet har gynnats ekonomiskt. Det är ytterligare ett exempel på korrupt system.
Och det är inte första gången Alexej Navalny publicerar den här typen av granskningar som säkert sticker i ögonen på många. Men för att förgifta någon krävs ett beslut på högre nivå, säger Maria Persson Lövgren.
Alla granskningar är ju en del av hotbilden, men måste samtidigt komma ihåg att ingenting sånt här sker utan att man har godkännande uppifrån. Det vore en annan sak om någon hade skjutit honom på öppen gata. Då skulle man kunna säga att det kanske är någon som är förbannad på honom.
Men publiceringen hamnar i skymundan. Några dagar efter att filmen publicerats kommer beskedet.
Den 2 september kallar Tysklands förbundskansler Angela Merkel till presskonferens på sitt kansli i Berlin. En liten skara reportrar i munskydd sitter glest utplacerade på stolar i den blå salen. Så fort Merkel tågar in börjar kamerorna smattra. När hon intar podiet flankerad av en stor tysk flagga och en lika stor EU-flagga tvekar hon inte.
Alexej Navalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe.
Alexej Navalny har förgiftats med nervgiftet Novichok, säger hon.
German authorities say they found evidence Alexej Navalny, a vocal critic of Russian President Vladimir Putin, was poisoned by the nerve agent Novichok. That's the same military-grade nerve agent used in an attack on a former Russian spy, Sergei Skripal, and his daughter in England 2 years ago.
There are no facts, just another announcement, said Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova.
Novichok är en grupp kemiska stridsmedel och ett av de farligaste kända nervgiften som någonsin skapats. Det räcker med att få mindre än en droppe på huden för att dö. Åke Sällström, före detta FN-inspektör, berättar för SVT hur det funkar.
Där ämnena jobbar likadant, alla drabbar nerverna. Vad som händer är att man skickar alldeles för mycket nervsignaler. Så man får kramper i muskler, man får ungefär som ett astmaanfall med massa saliv och luftrören drar ihop sig, man får svårt att andas. Till slut så förlamas musklerna och man brukar dö i att man inte får in syre i kroppen.
Novichok utvecklades under stort hemlighetsmakeri i Sovjetunionen på 70- och 80-talen. Och det är bara Ryssland som har tillgång till Novichok. Det säger Erik Lindemann, överläkare på Giftinformationscentralen.
Det finns inga hobbykemister som kan framställa de här i källaren. De är så fantastiskt farliga. Frågan är, vad är det för signal den som har hällt i det här i Navalny vill skicka? Liksom? Alltså, det är ju säkert mycket effektivare att slå någon i huvudet med en stekpanna om målet är att döda dem. Liksom.
Vem säger att det var dödet de ville att han skulle bli? Det kanske snarare är så att det här förgiftningen var ett sätt att sätta honom ur spel. Det är självklart att det är ett visitkort eftersom det har tillverkats i sovjetiska laboratorier och trots att de då i efterhand har sagt att de har förstört det, de har kvar lagren och sådär. Men det är ingen utomstående som har kunnat kontrollera det.
Efter presskonferensen går allt snabbt och det storpolitiska spelet kring giftattacken tar fart. Dådet fördöms och Ryssland krävs på svar. Statsminister Stefan Löfven.
We condemn in the strongest possible terms the assassination attempt on Alexej Navalny and EU stands united in the response.
NATO kräver att Ryssland tillåter en oberoende utredning av organisationen för förbud av kemiska vapen och Tyskland och EU hotar med sanktioner. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg.
Any use of chemical weapons shows a total disrespect for human lives. NATO allies agree that Russia now has serious questions it must answer.
Trots att 3 olika laboratorier bekräftat att Navalny förgiftats med Novichok hävdar Ryssland fortfarande att det saknas bevis. Samtidigt är de beredda att samarbeta. Nu vill ryska myndigheter delta i den tyska utredningen och att rysk polis och en expert närvarar när tyska poliser och läkare försöker ta reda på vad som har hänt. Kremls talesperson Dmitri Peskov poängterar samtidigt att det inte finns någon anledning att lägga skulden på den ryska staten. Dagarna går. Världen håller andan. Den 7 september skriver Kira Jarmusch på Twitter.
Nyheter om Alexej. Idag togs han ur den konstgjorda koman. Han svarar på tal.
Det är tisdagen den 15 september på sjukhuset Charité i Berlin. Alexej Navalny sitter i sin säng
iklädd en prickig nattskjorta. Runt omkring honom står hans fru Julia och deras två barn i gula skyddskläder, gröna plasthandskar och munskydd. De ler mot kameran. Kort därpå publiceras en bild på Navalnys Instagram. Där står:
"Hallå, Navalny här. Jag saknar er allesammans. Jag kan fortfarande knappt göra någonting, men igår kunde jag andas på egen hand hela dagen. Verkligen på egen hand."
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär Alexej Navalny, Putin-kritiken som förgiftades, med mig, Siri Hill. Producent Isabel Svan. Ljuden i dokumentären kommer från Sveriges Radio, SVT, Reuters, Moskvas Eko, Raptly, AFP, CBS News, CBC, Sky News och Al Jazeera. Pontus Wallgren gjorde musiken och inläsningar gjordes av Catherine Fulgencio, Erik Glad, Alma Hogenäs, Kajsa Lundin och Matilda Ronge. Dokumentären gjordes i september 2020. Ryska staten nekar till all inblandning i fallet. Det är idag inte klart vem som förgiftade Alexej Navalny.